Hej, vad roligt att du hittat till vår podd. Det här är alltså The Best of Hope Morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan 7 och 9.
Och här kommer då en repris. Och det har blivit dags för dagens gäst. Henrik Orbeck har tagit plats här i studion. Och vi nämnde tidigare att han är uppvuxen i Indien. Han har sedan engagerat sig för människor på olika sätt och också arbetat som lärare och rektor. Så välkommen hit, Henrik.
Tack så mycket.
Om du liksom får presentera dig själv. Nu har ju vi dragit en liten presentation. Vad skulle du säga själv?
Ja, men det var väl en fin presentation. Nej, men jag, Henrik, ja. Och jag har ju 3 vuxna barn. Det är ju stort.
Mm. Ja, det är stort. Ja.
Relevant ändå. Ja.
Och min fru Anna heter hon. Och 4 barnbarn faktiskt.
Oj, oj, oj.
Ja, så det är häftigt. Det är en häftig del av livet.
Det förstår jag. Roligt. Är du uppvuxen i Göteborg?
Jag är från och till. Indien har jag vuxit upp i.
Just det.
Mina föräldrar jobbade där som missionärer. Mm. I en stad som heter Dehradun i norra Indien som ligger alldeles vid Himalaya bergen börjar. Så jag är född uppe i Himalayabergen på 3000 meters höjd faktiskt. Det är ett sjukhus där.
Ja.
Men annars var det i Sverige, så det var lite blandat. Så jag visste inte riktigt var jag hörde hemma egentligen i min uppväxt. Det har ju påverkat mig också, både positivt och negativt. Men sen har jag ju jobbat med massa olika saker, bland annat som ni sa, lärare och rektor. Och jag har också jobbat på Räddningsmissionen. Och på BRIS, Barnens rätt i samhället. Mm. Och nu sen 6 år tillbaka på Reningsborg då.
Och en annan grej, det här på spåret att du också är en göteborgare.
Ja.
Det är ju att du gillar ju någonting som är lite relaterat till göteborgare.
Ja, det gör jag. Nej, men jag älskar ju den där göteborgsvitsen eller ordvitsen. Men den ska ju komma, alltså det är tajmingen som gäller med ordvits. Man kan dra liksom en göteborgsvits, det kan man göra. Och det kan ju vara roligt. Men för mig är liksom när det händer i stunden, du vet, den där dräpande kommentaren med mycket hjärta och mycket kärlek, men också lite vass. Sådär. Det är liksom i Göteborg för mig. Det som händer på spårvagnen liksom.
Ja, just det. Men för det känns lite som om man hänger i närheten av dig så blir det ändå en del vitsar i vardagen. Jag har ändå hört ganska många.
Det
så. Eller att andra pratar om att du hade vitsat till dig.
Ja. Min nära kollega Mikael, han brukar liksom, nej, nu räcker det, Henrik. Så det är liksom som ett tics nästan. Nej, men jag håller tillbaka ibland. Men det är väl en del av hjärnan som liksom går igång, va? Så att hör jag ett ord så vill jag gärna vitsa om det.
Men det är kul. Jag flyttade ju hit i augusti.
Ja.
Och jag hade förväntat mig att det är fler göteborgsvitsar än jag har hört.
Ja.
Faktiskt. Så jag tycker att det är väldigt härligt med personer som brinner lite extra för mig.
Men vad gott att du säger det. För att när jag var lärare då på gymnasiet så det hade jag liksom som en mission liksom att ungdomar skulle lära sig göteborgsvitsar.
Va? Det är sant.
Ja, och alla de jag var klassföreståndare för då lärde jag en vits var så de skulle dra på studenten. Vet, det klingar lite i glaset
och
dra en vits, va? Och det där landade hyfsat. Men det var en kille, har du till med det nu?
Ja,
det var en kille som jag tränade länge liksom. Alltså det är en av de absolut mest sjukaste göteborgsvitsarna som finns. Den är så dålig så den är alltså att det kommer en stockholmare till Slottsskogen. Och så möter han Kolle där och som sitter på en bänk. Och så frågar den här stockholmaren, men varför heter ni Slottsskogen? Här finns väl inget slott? Och då svarar Kolle, nej men gräset är slott.
Ah.
Ja, det är så dåligt, alltså det är så dåligt, intressant, eller hur?
Jag tror inte jag förstår,
nej,
man kan slå gräset.
Man slår gräset, va? I slott, va? Och därför heter det Slottsskogen. Alltså det är fruktansvärt dåligt. Men jag jobbar med honom länge, så när han drar den här och ska säga liksom the punchline liksom, va? Då säger han, jo för de har klippt gräset.
Nej.
Och de som kunde vitsen, de tyckte ju att det var de så fruktansvärt roligt då. Så alla, de började ju gapskratta, så han var jättenöjd och satte sig ner. Där är Göteborg, tänker jag.
Ja. Jag gillar ändå att du tränar andra också i ordvitsande.
Jo, men det gör jag ju. Det gör jag.
Oj,
det är viktigt.
Det är så kul. Det är väldigt bra.
Och vi har ju självklart massa frågor till Henrik.
Ja.
Så nu får ni bara hänga kvar här och så ska vi fortsätta intervjun alldeles strax.
Och vi har ju Henrik med oss här i studion som lite kort berättade att han var uppvuxen i Indien. Och det känner jag är superspännande och skulle gärna vilja höra lite mer om. Hur har det varit och, ja, att växa upp där?
Ja, men det har ju betytt jättemycket för mig. Mer än vad, jag visste när jag var 30 eller 40. Nu är jag ju 65, så nu förstår jag förstår verkligen vad det har betytt för mig. Och det var ju så att mina föräldrar, de fick den här fantastiska idén, eller kallelser, som man på den tiden. Att de kände sig verkligen att vi vill göra någonting för människor i Indien. Mm. Av olika skäl fick de kontakt med Indien. Så 1948 i maj så beger de sig ut. De tar Amerikabåten här från Amerikaskjulet. Och åker ut till New York först. Då var redan mina syskon födda. Så det var två barn och en familj. Så de var en familj med två barn. Och kommer till New York. Och där, för att stanna där ett halvår, lära sig engelskan. Mm. De visste ingenting om Indien.
Och de, modigt.
Ja, helt otroligt. Och med två små barn då, 2 och 5 år.
Nej.
Och sen då efter ett halvår så bokar de in sig på ett litet lastfartyg. Där det var bara två familjer ombord och besättning. Och en bil som de hade köpt, en gammal Chevrolet som de hade köpt med sig. Den var ombord på lastfartyget. Och den där färden tar 2,5-3 veckor från USA då till Bombay. Dit de kommer fram, hamnstaden i Bombay. Och då var det till ett sargat Indien som var helt liksom i kaos. Det hade precis blivit fritt från engelsmännen. Mm. Och det var ju trasigt och människor var fruktansvärt fattiga. Och de sätter sig i den här bilen och åker i cirka 2 veckor på vägar som inte fanns. Det fanns ju inga, liksom, de fick fråga sig fram hela tiden. Och visste inte var de skulle övernatta och de fick sova i bilen ibland. Och liksom helt galet var det. Och till slut kommer de fram till den här lilla staden Dehradun i Indien dit de visste att de skulle. Och hittar ett hus där. Och sen är deras mission liksom att starta en skola, teologisk utbildning, en bibelskola, 3-årig utbildning där pastorer utbildas. Och den skolan lever i allra högsta den mår väldigt gott, skolan, fortfarande. Och det är en internatskola för ungdomar som utbildar sig till pastorer då. Mm. Cirka 60 elever som går där. Och det har ju under åren gått ut, jag vet inte hur många, men över 1000 elever är det ju garanterat. Och de arbetar som pastorer i Indien då. Mm.
Men vilken extrem resa. Visste de den här slutdestinationen du nämnde? Ja. Var fick de den ifrån?
Ja, den visste de. Och den hade de fått via en kontakt med en indisk pastor som heter Harry Liddell. Kommer du ihåg det namnet väl? Så att det visste de, va? Men liksom, det var ju en känsla inom frikyrkan på den tiden och kyrkan överhuvudtaget att missionera, som man sa då, liksom att bli missionär. Att åka till ett annat land för att hjälpa människor. Det var liksom en jättestor grej på den tiden. Och när man lämnade sin släkt och vänner så var det liksom med gråt och liksom, vi kanske aldrig kommer se dem igen. Hela Smyrnakyrkan som de då tillhörde stod vid kajen och tog farväl. Alltså det var över 1000 pers vid kajen liksom, och de grät. Och det var och där stod om detta i GT. Jag har den artikeln hemma. Och de hade bland annat hyrt en fiskebåt som följde den stora amerikabåten ut ända till Vinga. Och ombord fiskebåten fanns en blåsorkester och en kör som stod och sjöng för mamma och pappa.
Oj.
Ja, så det var en händelse verkligen i Göteborg då när det här skedde.
För jag tänker, först nämnde du ju nästan som att det här var någonting vanligt.
Ja, och det var ju relativt vanligt i Sverige eller i Norden att man skickade ut missionärer, som man sa, va? Men det var ändå en unik händelse när det väl skedde. Det var inte så ofta liksom. Och då den församlingen som stod bakom, eller kyrkan som stod bakom, var ju på plats. Det var en stor grej när det skedde. Mm. Och de skulle vara ute i 5 år. Mm. Och de visste egentligen ingenting. Och kunde inte ens engelska då, som sagt. Utan lärde de sig i USA då.
Men vilket mod.
Ja, mod. Det är ett bra ord här.
Att ge sig ut så. Och att det som är liksom, jag tänker att
eller som du var inne på tidigare, att de vill komma dit och hjälpa personer.
Ja.
Att det finns ju då alltså en kärlek till människor som driver dem till att verkligen ta steg som kan kännas ganska omöjliga för många att våga
precis,
ta.
Precis.
Men det är ju en otroligt mod och en otrolig kärlek som måste finnas i
dina
föräldrar då. Ja, eller liksom att ta sådana steg.
Exakt, och de grundar ju sig på det här att liksom tro utan handling, tro utan gärning, som man sa, gamla ordet. Tro utan handling är död. Alltså om man bara pratar rent teoretiskt, va? Mm. Ja, vi ska hjälpa dig någon gång, eller vi kan be för dig så här. Ja, det kan man, men man måste också göra det i handling.
Mm.
Och det går hand i hand. Och när man gör det så händer någonting med oss. Att vi omsätter tron i vardagen i handling.
Mm.
Och det gjorde de ju då, definitivt.
Mm. Tron blir också mycket mer på riktigt.
Ja,
precis. När man gör det.
Ja.
För jag tänker att många som lyssnar kanske har hört kristna uttrycka och vi ber för er. Eller, det är väldigt mycket fina ord som kan komma. Men
precis.
Det blir en helt annan tyngd i de orden när det faktiskt ger uttryck i ens liv.
Exakt.
Det blir mer på riktigt.
Det blir mer på riktigt. Mm. Och jag själv blir mer beroende av Gud när jag ger ut också.
Mm.
Alltså jag är i behov hela tiden att fylla på. Och det här ordet eldsjäl som man pratar om, det kan man ju verkligen säga att mina föräldrar var då, de var eldsjäl. Och jag gillar ordet eldsjäl, men i det finns också att man kan ju brinna ut så att säga. Man kan brinna så mycket så att man inte orkar längre.
Mm.
Så det är viktigt att vårda sig om varandra och det är viktigt att vårda sig själv. Mm. När man har en eldsjäl inom sig som vill göra så mycket. Men vi får också vara visa i detta. Och det finns ju många eldsjälar runt omkring oss och det finns många i vår stad som har verkat under åren. Jag menar Räddningsmissionen till exempel, där jag har jobbat då.
Vill du berätta lite kort vad det är för organisation?
Ja, just det. Det är en organisation här i stan som har vuxit väldigt de sista 10-20 åren. Och de jobbar med hemlöshet, motverkar hemlöshet. De jobbar bland annat med en enhet som heter Solrosen, där de engagerar sig väldigt i barn vars föräldrar sitter i fängelse. Och de jobbar med maträtt, har de till exempel. De har den här butiken som man kan möjligt köpa billigare mat.
Är det de som har den?
Ja, det är Räddningsmissionen som har
den. Wow, det är jättebra.
Ja, de gör ett fantastiskt jobb. Och han som var med då i starten där, vet ni vad han hette?
Nej.
Han gick under namnet Sten Jesus. Vilket namn.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Stel version av Jesus.
Ja.
Nej.
Men det var ju göteborgarna själva som satte det namnet på honom. För han var stenläggare. Och på kvällarna gick han ner till hamnen på kvällarna och tog sig an de som var hemlösa som bodde under presenningar i hamnen. Va? Han hade med sig sin lilla portfölj med mackor och termos och bjöd på fika.
Mm.
Och sen får han en idé som ju är fantastisk, att han kontaktar SJ och frågar, har ni kvar några vagnar, restaurangvagn och sovvagnar som jag kan få?
Mm.
Och det hade de. Mm. Och de ställer restaurangvagn och sovvagn nere vid nedanför Sjöfartsmuseet där Oscarsliden går idag. Där ställde de upp det här och dit kom de hemlösa för en macka och fick sova över i de här sovarna. Och det blev sedan Räddningsmissionen.
Men,
och han var en sann eldsjäl liksom.
Wow.
Stenläggare på dagen och sen gick han in till hamnen och hjälpte.
Vad inspirerande.
Visst är det häftigt?
Jättehäftigt.
Ja.
Och just att orka. Att orka det. För jag tänker att många kan ju känna att man vill hjälpa till. Men så vet man inte riktigt var man ska börja.
Precis.
Eller vad som är just det du nämnde, vist att göra.
Ja, exakt.
Ja.
Och att våga gå på det, liksom det här modet. Bara att ringa SJ, liksom, har ni någon sovvagn nu? Vilken idé som de hade.
Ja, det är fantastiskt. Mm.
Om man har haft ett engagemang för andra människor, mycket som du har haft genom livet. Vad skulle du säga har varit viktiga parametrar för dig för att orka?
Precis, vi pratar ju mycket hållbarhet idag.
Mm.
Och det gör vi mycket på Reningsborg där jag jobbar.
Mm.
Ekologiskt, ekonomiskt, men också socialt.
Mm.
Och där tänker jag, det är så viktigt för mig, alltså hållbarhet socialt. Att vi bryr oss om varandra och om oss själva.
Mm.
För att bara ge ut, det orkar ingen människa faktiskt. Utan vi måste tänka till ibland, vi måste fylla på. Och det kan vi göra på så många olika sätt. Och att hitta liksom sin väg där. Och också att se andra och hjälpa andra när man märker att nu blir det för mycket. Mm. Att kanske ge något visst råd eller tanke. Eller, nu är det är tillräckligt bra, brukar jag säga ibland. Alltså det är good enough liksom. Ibland kanske vi vill, ja, vi kan göra det ännu bättre, vi kan göra lite till. Men ibland kanske vi ska bara ligga och vårda det vi har. Mm. Ligga lite lågt, liksom, sätta oss lite på läktaren och titta ner på spelplanen och vad är det som händer. Mm. För att vila upp, och det kan man göra i naturen och ta en härlig promenad eller bara i almanackan några sträck där man bara tar det lugnt. Mm. Men framförallt vårda varandra, att, för det, ofta ser man ju inte det själv när man kör på, utan det är andra som ser det och märker det i sin närhet. Så där är det viktigt att fylla på. Och det kan vara så mycket. Ut på havet till exempel. Om man har möjlighet till det.
Men så viktiga tips där. För, eller Janel har varit inne på det tidigare. Just att det här perfektionistiska.
Ja.
Att man pressar sig själv.
Precis.
Att det
behöver inte alltid bli perfekt som vi kan tycka.
Nej.
För det perfekta är kanske inte alltid så perfekt. Hur uppfattar omgivningen det allra, om någon är perfekt? Jag vill inte leva med människor som är perfekta och fixar allting. Utan vi har ju en sån fin bild som vi brukar ta på Rinnisborg ibland. Vi får ju in mycket porslin och grejer som kan vara lite trasigt. Och om en skål går sönder till exempel, så kan man laga den med kanske guld till och med. Och sätta ihop den igen, klistra ihop skålen. Och då blir den mycket vackrare än den var innan. Den blir unik. Det finns ingen annan som har just den skålen med de sprickorna som är lagade. Så att en sån skål vill jag ha som liksom inte är på något sätt perfekt.
Och jag tänker det, du nämnde ju här att du har jobbat som lärare och rektor. Och vi hörde ju innan här under nyhetssvepet att det är ju många som inte, det är ett typiskt yrke där många inte orkar var kvar.
Precis.
Har du någonting att säga där?
Ja, jag brukar säga det att man får se sig själv som en pusselbit i ett stort pussel. För att du kan inte rädda alla människor. Och du kan inte, om du till exempel har en nära dig eller en elev, någonting du märker, då är du en lärare just i denna stunden och ge det du har nu en stund här på lektion eller kanske ett samtal efter. Men det finns så många fler runt den här personen förhoppningsvis, och det finns det oftast som i andra pusselbitar. Du kan liksom inte ta helheten, utan du är det du säger just i, nu i stunden kan betyda ofantligt mycket. Jag vet, när jag jobbade på BRIS så var det många som sa att min räddning var, till exempel kan jag säga, min räddning var att vaktmästaren på skolan kom fram till mig och sa: "Hej Kalle, hur är det idag?" Och det sa han varje dag. Och det var min räddning. Det var en som såg mig, kunde mitt namn, såg mig. Eller busschauffören hejade lite extra vänligt. Eller någonting. Va? Alltså, det där lilla kan betyda ofantligt mycket. Och där är vi alla en pusselbit.
Och det där tycker jag, tror jag också är så befriande. För jag tänker att för att kunna, ibland är bilden att kunna engagera sig socialt eller att kunna bry sig om människor att ribban blir så otroligt hög på en gång, vilket gör att folk inte ens vågar börja eller orkar eller tror att de inte kommer orka och alla de olika bitarna. Men just det här att inte lägga ribban så högt, utan att det lilla kan få betyda så mycket, och att de gör man det lilla med mycket kärlek.
Exakt.
Så märks det.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt härligt.
Och jag tänker det här att ge det man har.
Precis.
Verkligen en nyckel. Bra sagt.
Vi pratar ju om tro, hopp och kärlek. Störst av allt är kärleken. Och det är det ju. Det är, liksom, är ju liksom det stora. Men om vi inte har hoppet, tänker jag. Alltså kärlek, ja. Men om vi inte har hoppet om att det ska finnas en kärlek. Alltså hoppet som bär. Jag tycker det är en jättefin bild, för det är det som håller oss uppe. Om någon skulle säga till dig, allt hopp är ute. Alltså det är så fruktansvärt destruktivt och mörkt. Men vi vill hela tiden klamra fast. Men det finns hopp, va? Det finns hopp för Ukraina, det finns hopp för mig. Jag har blivit sjuk kanske, ja, men det finns ett hopp, jag ska bli frisk. Hoppet bär oss, och hoppet är också något väldigt som föder kreativitet. Och det föder mod. Hade inte mina föräldrar haft ett hopp om att nå den där staden där jag dog, mitt i allt elände. Där de åkte i där, skumpa fram den här bilen på vägar som inte fanns. De måste ha ett hopp. Alltså, det måste finnas en stad som inte där jag dog, där vi ska bo. Och det som det har fört med sig i deras liv, va? Mm. Där den här skolan fungerar och de eleverna är idag pastorer och jobbar som lärare i olika skolor. Och där har jag fått besöka de här skolorna, de funkar hur bra som helst. Och jag har fortfarande vänner i Indien som jag besöker. Ja, hoppet är viktigt. Och jag tänker också att mitt i bedrövelsen ibland så finns humorn där som en väldigt viktig ingrediens. Och det hör man ju ofta att personer som har drabbats av olika saker, det är viktigt med humorn. Den ska finnas där. Och Göteborgshumorn är ju väldigt sån där liksom i den grå vardag när novemberrusket finns och regnet kommer från alla håll. Så finns ju humorn där, va? På spårvagnen kanske. Och Göteborgshumorn föddes ju mycket i hamnen, vad den gick och slet där och så vidare. Va? Så kunde
är det så?
Ja, visst. Det var ju de här hamnknegarna som liksom födde de här Göteborgsvitsarna som sen har gått vidare. Va? Och de är viktiga. Att ska jag dra några vitsar?
Ja, men gör det.
Nej, jag gör inte.
Jo,
det.
Gör det.
Ja, nej, men det finns ju mycket där. Det finns ju en sån här ur Göteborgs. Alltså, det ska jag säga att Göteborgsvitsen ska födas i stunden, va? Det ska vara tajmingen som vi sa det, va? Men de här vitsarna som kommer dra nu, det är sånt som har liksom varit världens timing, så den var mycket roligare när den skedde i verkligheten än den är nu. Så vi får se det framför oss. Jo, men det var så att det var en båt som hade förlist här utanför Vrångö. Och de simmade in där mot land. Och så gick Kalle Osborn där ute och så ropar de här sjömännen då, help, help. Det var ju engelska sjömän där, va? Help me. Och då säger Kalle till oss, hör du det? De pratar ju engelska flytande. Ja. Den är fruktansvärt dålig, va? Men att stå där liksom på kajen när de står och säger det, va? Ja. Eller så var det Kalle, han hade med sig en halvspecial och mjuklas på spårvagnen. Ja. Och det där skvätte ju åt alla håll, va? Och så folk liksom satt och var lite förnärmade där nästan. Och då ropar ju spårvagnsföraren ut där i micken att, hallå du där längst bak, tror du att det här är någon restaurangvagn eller? Nej, det är därför jag tog med mig eget.
Är det alltid Kalle i vittarna?
Ja,
är han ofta där?
Alltså, Osborn finns ju med på ett hörn och Ada finns med där också. Va? Verkligen. Och sen var det ju Kalle, han gick på avenyn då. Han hade en pingvin med sig. Så han gick, liksom höll pingvinen så här lite gulligt på avenyn. Och så går konstapeln fram och säger att nej, men här kan du inte gå med en pingvin. Du får ta med dig pingvinen till Slottsskogen.
Ja,
det finns ju
hemma där.
Ja, exakt. Ta med honom till Slottsskogen. Ja, nästa då kommer Kalle igen med pingvinen på avenyn. Konstapeln går fram. Men tog du inte med honom till Slottsskogen? Jajamän, och idag ska vi gå upp till Liseberg. Ja, han hade ju missuppfattat lite där. Ja, nej, men så är det.
Men en fråga nu om dina skämt. Ja. Kan du massa i huvudet eller när det är liksom i stunden?
Ja.
Är det att du kommer på nya? Eller har du ett lager som du har övat in för att kunna vara beredd, alltså, liksom, i läget?
Extra glad om jag själv kommer på en ny i stunden. Det händer. Ja. Kanske var 50 gång. Och då är jag fruktansvärt glad över det. Och då kan jag liksom, ja, då tjatar jag ihjäl mig om det då. Mm. Men jag har en del av hjärnan där jag tar fram det. Till exempel om någon säger, ja, jag är tandläkare. Mm. Ja, då kommer ju direkt, ja, var det för att du var bra på håltimmar i skolan? Mm. Har du provanställning eller fast handställning? Alltså, det kommer, eller så elektriken då. Jaha, kommer du från Strömstad? Ja, har du ett barn som heter Elin och Elof? Är du proppmätt när du äter? Är du sladdbarn? Har du kontaktsvårigheter? Alltså, så det finns en sån skikt i hjärnan som lyfter fram det.
Jag förstår.
Men kommer man på den i stunden, då blir jag extra glad. Alltså. Och kommer jag på en egen, så blir jag
ännu gladare.
Jag jobbar på det. Jag var ju med där i SM Ordvits.
Nej, jo. Är det sant?
Ja, så att,
oj, vad roligt.
Och jag fick faktiskt publikens röst.
Nej.
Jo, och oj, det är ju det bra. Största tycker jag.
Ja, det är väldigt bra. Ja.
Sen kom jag fyra, men publikens röst fick jag.
Den är värdefull.
Ja, den tar jag som extra.
Var det någon som var från Göteborg som vann?
En från Örebro. Nej, men. Ja, så galet. Ja.
Otippat.
Ja, men det är kul, vi får sprida det.
Nej, men jag tycker verkligen båda delarna som du varit inne på, den här lilla sektionen av hoppet, hur viktigt det är. Mm. Och att i alla de alltså, politiska samtalen, i situationerna som man själv kanske möter eller som de som sitter hemma befinner sig i, att inte tappa hoppet. Exakt. Att det alltid finns hopp. Det är så otroligt viktigt och så värdefullt, för som du säger, utan det så blir det bara det blir mörkt liksom. Ja. Mm. Och det är så bra, och sen samtidigt bara älskar jag att hur man verkligen får vara en central del av det också. Mm. Att få sprida glädje på det sättet. Det är också bara väldigt värdefullt och väldigt uppmuntrande att höra.
Mm. Så stort tack för att du har varit med idag, Henrik.
Det är jag som ska tacka. Det var jätteroligt att träffa dig.
En sån glädje att ha dig här.
Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta. Ha en bra dag. Vi hörs snart igen.